och välkomna till Kurieras podcast Så mår jag bra. I den här podden träffar jag intressanta personer som har en eller annan koppling till hälsa och välmående. Idag har jag bjudit in Fredrik Paulun. Fredrik är utbildad näringsfysiolog och har skrivit ett 20-tal böcker som har sålt i över 1,5 miljoner exemplar och översatts till flera språk. Han driver också sitt varumärke Pauluns med näringsoptimerade produkter som granola, soppe och bowls. Fredrik är dessutom flitigt anlitad föreläsare inom träning, näringslära och hälsa och skriver regelbundet för ett flertal tidningar. Han driver också Näringspodden tillsammans med Martin Brunberg. Varmt välkommen Fredrik.
Tack så mycket.
Min första fråga är ju alltid, hur mår du idag?
Just i stunden så mår jag väldigt bra, även om det är lite mörkt för min smak. Men jag har ju då en solresa inom rätt kort tid framför mig. Så jag ser fram emot det håller min motivation uppe och jag härdar ut.
För du har något väldigt härligt att se fram emot.
Ja, det kommer vara 3 veckor i Florida.
Wow.
Ja, det är liksom där man ska bo om man vill få sol. Och det, sol är viktigt för mig, det är viktigt för alla, men jag känner ju verkligen av det. Och jag känner nu när det är mörkt här i december att jag får så lite fnasig hud och man känner sig lite låg och sådär. Så att, ja, jag ser fram emot det, det håller mitt humör uppe. Mm.
Är du ingen vinterperson egentligen?
Nej, alltså jag skäms nästan att säga det, men mina barn har lukt skidor. Jag har 4 barn, äldsta är 13. Så att du förstår, jag måste liksom ta tag i det, för jag fattar att de måste få det i sig. Men när det är vinter för mig, då håller jag mig helst hemma. Och jag är mycket hemma, jag jobbar ju hemma, jag har kontor hemma, så det funkar. Men jag verkligen avmedlas inte de som måste ut varje morgon 7 och pulsa runt i snön. Jag tycker det är fruktansvärt.
Ja, man minns de här resorna till Sälen på vintern, man skulle tvinga ut barnen i minus 20 och bara, nu ska ni lära er åka. Och de ville hem efter en timme.
Eller hur? Och jag faktiskt tänker på det. Ska vi åka ut och åka skidor med familjen, då blir det nog banne med söderut. Jag tänker italienska alper eller någonting, för det är i alla fall sol. Återigen, den här livgivande solen.
Och man behöver inte ha så mycket kläder.
Nej, och maten igår.
Ja, det är stor skillnad. Men vad gör du för att ta hand om din hälsa?
Jag kan säga så här att jag har hållit på med det här i 30 år. Så det har varit olika faser, olika perioder. Men nu är jag verkligen i balans. Och jag använder mycket sådana här biohacking-knep. Och ska jag berätta hur en dag ser ut?
Ja,
alltså, jag stiger upp ganska sent, för jag är uppe sent. Jag är en nattmänniska, det är min natur, så att, så funkar det. Och då börjar jag alltid dagen med en stor kopp kaffe. Det behöver jag för att komma igång och så. Men också ett glas vätevatten.
Vätevatten?
Ja, det här är så intressant. Ja. Jag trodde inte på det när jag hörde om det. Men det är alltså en liten generator, det är som en flaska, ungefär som en vattenbehållare generellt, som har ett litet katalysnät i botten. Det innebär att jag laddar upp den här med en vanlig iPhone-laddare och sen kan jag sätta på den här. Och har då vatten i, ser man att det börjar bubbla, man ser att det händer någonting, och det som händer är att man helt enkelt bildar vätgas. Ungefär som man bildar vätgas till en bil eller vad som helst, så ska använda det som bränsle. Men det coola är att när jag väl dricker det vattnet, och det gör jag direkt när det är nybrukt, så att säga, då kommer vätgasen att gå ut i varenda cell i kroppen och fungera som en antioxidant.
Wow.
Det innebär att ett glas av det här motsvarar kanske ett halvt kilo frukt, bär och grönsaker. Men utan en enda kalori, utan en enda pesticid, bekämpningsmedelsrester, ingenting. Och det här är så häftigt. Och när man tittar på effekterna, då ser man att den oxidativa stressen minskar i kroppen av det här. Och det kostar nästan ingenting.
Är det bara du som vet det här?
Nej, det är det som är så sjukt. Alltså, det finns minst 5 stora välbevarade hemligheter inom forskningen som människor inte känner till men borde känna till. Där är en av dem. Så går man in på PubMed där all forskning finns och söker på hydrogen water eller hydrogen rich water, eller till och med går in på ChatGPT och fråga. Då får man fram allt. Där kan du få fram referenser och så vidare om det här. Det är helt sjukt. Det är alltså ett jätteområde som skulle kunna ge människor så mycket bättre hälsa. Kostar nästan ingenting och folk vet inte om det.
Nej. Visst är det konstigt? Men nu vet de om det.
Nu vet de om det. Och sen finns det ungefär 4 hemligheter till. Det kan vi ta i nästa podd
kanske.
Men det är i alla fall att börja med vätevatten. Och sen kör jag också oftast ingen frukost. Så jag äter ingenting förrän kanske vid 12. Eller kanske till och med 1 ibland. Och det är för att jag inte är hungrig. Och det lyssnar jag på. Jag tror inte man ska äta när man inte är hungrig. Kroppen behöver inte det då. Men då äter jag någonting som oftast är väldigt mycket low carb. Alltså jag äter nästan inga kolhydrater. Det är mest grönsaker och frukt och så. Och ganska mycket fett faktiskt. Av god kvalitet. Och god kvalitet för mig, det är ju olivolja, avokado, en del animaliska fetter faktiskt. För de är väldigt stabila. Kommer inte att oxidera. Och sen då kör jag på med mina olika tekniker jag har. Jag har bland annat rödljusterapi, jag brukar använda varje dag för att få det här ljuset då. Det är inte lika bra som solen, men det är second best.
Hur länge gör du det varje dag?
Jag kör nu, jag har egentligen en ganska intressant rigg. Om man vill gå in och kika på mitt Instagram, Fredrik Paulun, där ser man min rigg. Jag har två lampor, jag är en konnässör inom rödljus. Så jag har en liten lampa på framsidan som jag sitter framför och en stor lampa på ryggen. Och det innebär totalt i min rigg på 2500 watt. Det innebär att jag kör ungefär 10 minuter kanske. Kanske 12 ibland och sådär. Men jag kan säga så här, man känner när man fått ljus nog. För det som händer när man får rödljus är att man får endorfiner. Ungefär som när du äter godis. Eller dricker alkohol eller något annat som ger endorfiner. Man känner när det är nog, om man då inte är en missbrukare. Och i det här fallet så kan jag säga att missbruka sol är väldigt få som gör. Så man känner i regel att nu räcker det, jag är klar. Och det är väldigt skönt. Men ibland har det tagit längre tid. Jag minns den längsta session jag haft faktiskt, det var förra året i december. När det var så mörkt. Då satt jag 45 minuter med min stora lampa. Jag kramade den som en sån här koala, liksom bara höll i den och tankade ljus. Och det var faktiskt, jag behövde det. Jag var nästan lite euforisk efteråt. Så att man känner av, men ungefär där, 10-12 minuter per dag.
Mm. Jag bara kom att tänka på när jag var liten så hade vi också en lampa med starkt ljus, inte rött ljus. Men man blev ju alltså knallröd, det var ju såna solar.
Ja, men det var UV, vet du.
Ja, ja, det var ju hemskt. Ja. Alltså, man visste ju inte bättre då och man såg ut som en kräfte.
Ja, och det kan säga att det är ju det sämsta man kan göra, att bränna sig. Men UV-ljus är väldigt bra, så länge du inte bränner dig. Och man ska veta om det att solen ger ju både UV-ljus, som är kortvågiga, högenergiska våglängder. Och sen har vi hela regnbågen med alla färger. Och sen har vi då nära infrarött ljus och andra infrarödda typer av ljus längre bort. Så det här är en del av det naturliga solspektrat. Och det som händer när du får UV-ljus, det är att du aktiverar en gen som finns i huden som heter POMC, eller POMSI på engelska. Det är häftigt. Mm. Googla det får ni se. Mm. Över 40 biologiska funktioner har det här. Allt ifrån att bilda pigment så att du blir solbränd till dina könshormoner, till allt möjligt, immunförsvar, allt möjligt påverkas. Wow. Och det är det som gör att UV är så bra om du får lite. Mm. Så jag solar på ett solarium nu på vintern, ungefär var tredje vecka.
Du gör det?
Ja, men jag blir aldrig bränd, utan jag ligger så här, får en liten lätt bränna, men jag blir inte röd.
För det är det man tror att det är farligt, att det ska man absolut inte.
Nej, det är tvärtom. Om du inte bränner dig så är det inte farligt, men gör det inte för ofta.
Nej.
Gör det typ varannan var tredje vecka på vintern. Mm. På sommaren behöver du inte det. Då får du det här ändå via naturliga solen.
Mm. Vi ska prata jättemycket om ljus snart, men jag tänkte, jag är lite intresserad av dig som person och vad du har gjort tidigare och hur ditt intresse för hälsa väcktes. Du har ju jobbat med hälsa så många år som du sa, eller 30 år?
Det är egentligen 35, men 30 år som nutritionist, alltså som akademiker. Ja. Innan dess sålde jag kosttillskott och sånt där, så jag har varit i hälsobranschen i evigheter.
Ja, för jag har ju, jag tror att jag intervjuade dig för typ 30 år
sedan. Ja, det stämmer nog.
I topp, alltså. Just din bakgrund då, att du började som 18-åring på nutritionistlinjen.
Jag var faktiskt lite senare. Jag måste till och med räkna nu. Jag är född 70. Så att jag var ju 22.
Du var 22? Ja, då har jag läst fel.
Ja, men det är good enough.
Ja, det är också var väldigt ung. Varför ville du det? Var du intresserad redan innan det av näringslära och...
Man kan säga så här, det är olika faser i livet. Min första, allra första fas, då var jag bara 5 år gammal. Och det var när min mamma fick en diagnos som heter då multipel skleros, eller MS. En autoimmun sjukdom som bryter ner myelinet egentligen, som ska egentligen isolera då elektriska nervbanorna då elektriskt. Det var som är hela idén med det. Och tappar man det så får man en försämrad funktion i kroppen. Och den här sjukdomen var ju ganska brutal. Hon var sjuk länge, det fanns inga bromsmediciner och så. Men det man gjorde i början, det var att försöka äta nyttigare. Så att där någonstans skapades en idé om att maten har betydelse. Och man ska veta det att på 70-talet här, när jag var då 5, så var det här med kost nästan okänt. Man sa att det spelar ingen roll vad du äter för någonting. Lite grann som vissa människor även idag säger.
Exakt.
Som är helt vansinnigt för oss. Men man sa att det spelar liksom ingen roll. Men jag vet, pappa läste på, han läste mycket sån här Michio Kuchi, sån här makrobiotiska lärare som är på med det här i Japan och så vidare. Väldigt exotiskt var det. Men Vad som hände var att hon blev ju inte så mycket bättre. Så att jag kanske inte riktigt trodde att maten skulle rädda henne. Men jag förstod att det var viktigt ändå. Så jag var väl först på min gata i alla fall med olivolja och sånt där. Back in the days. Men sen gick åren. Det var ganska tuffa år för mig. Jag var mycket så här bekymrad över henne förstås. Och mycket dåligt samvete när jag inte hälsade på henne så ofta. Och så, där. Så jag dövade ju mig själv med godis. Det var ju min grej. Jag var ju sockerberoende. Deluxe. Så det var verkligen en sån problematik helt enkelt för mig. Jag kan säga att jag är glad att det inte var idag. För hade jag varit i den psykiska skicket idag och det finns en massa droger och grejer i samhället, då hade det säkert gått illa för mig.
Väldigt lätt att med självskadebeteende eller så, eller att man använder liksom alkohol eller
ja,
godis.
Ja, exakt. Och på den tiden fanns det ingen Snapchat. Man kunde beställa hembränt och sånt där. Utan det här var ju en tid som var väldigt oskuldsfull. Så det var ju liksom mintkola istället för amfetamin. Liksom. Så att det innebar att jag klarade mig ändå ganska bra genom det här. Och det som hände sen, det var att jag någonstans i 15 års ålder fick ett uppvaknande. Jag inser att det här går inte. Jag kan inte leva så här. Och jag var inte överviktig eller någonting, men jag kände mig bara jäkligt oväl. Jag kände att jag mår inte bra. Och jag bara över en natt ändrade min livsstil och gick egentligen in i något som kanske inte heller var så bra, men det var den där klassiska lågfettkosten. Man tänkte att man skulle äta så lite fett som möjligt. Nu är det 80-talets mitt vi snackar om.
Ja, vad fanns det för liksom dieter då? Ja,
det var low fat.
Ja, det var
det, man körde. Ja. Så att jag åt ju minimjölk med cornflakes. Liksom. Det var ju toppen tyckte jag då. Och tränade som ett djur. Så jag började träna jättemycket. Jag sprang en halv mil om dagen och tränade styrketräning och gjorde allting. Så att det var ju mitt nya sätt att behandla den här ångesten som jag bar på ändå.
Hur gammal var du då?
Då var jag runt 15. Och sen tränade jag ju stenhårt hela vägen till jag var typ 21 någonstans där. Och det var kampsport och jag instruerade i kampsport. Tog svart bälte och mycket styrketräning. Två pass om dagen i regel. Men det här var ju inte bra. Jag slet ut mig. Så jag har opererat båda axlarna till exempel. Jag har till och med fått en blodpropp i hjärnan en gång för hård träning.
Oj.
Så att det här är grejer som verkligen jag idag ser tillbaka på som jag bytte ett beroende mot ett annat. Först var det socker och sen var det träning. Sen kom jag in i en fas i livet där jag kanske inte skötte mig så bra. Och det var när jag pluggade. För att då var det ju lite pengar, mycket stress, mycket press, mycket sådana här comfort food. Så man ville äta grejer som man kände sig lugn. Så då kom snabbnudlarna in i bilden. Och det var ju snabbnudlar, proteinpulver, det är det jag åt i stort sett.
Vi har alla gått igenom den här perioden med snabbnudlar.
Eller hur? Köpte du också sådana här hela lådor?
Ja. Och alla de här olika pulverna man la i för att få smak. Ja.
Exakt, det fanns någon sån här som heter satay minns jag som var god, någon chiliolja.
Ja, precis.
Men alltså, det är helt sjukt att ta efter. Det är alltså 90 energiprocent kolhydrater, vitt mjöl och sen något skitfett som man häller på, alltså härdat och sådär. Så att det var ju en galen tid. Men jag minns jag köpte ändå någon gång då någon sån här gurka när det var extra pris och sådär. Så att det var en tid som inte var så bra, men jag blev nutritionist och jag kunde börja lära mig att äta bättre. Sen kan jag säga att mitt nästa beroende, det blev ju entreprenörskapet. Och det behåller jag än idag ska jag säga. Jag älskar entreprenörskapet. Och det är också de här belöningarna. Det är också den här känslan av dopaminkickar så att säga och så. Men den är betydligt mer hälsosam. I alla fall om man nu har lite erfarenhet som jag har idag. Jag låter inte rätta upp mig. Så att jag kan säga att jag har alltid haft olika typer av beteenden för att fylla min själ på något sätt, tror jag. Så kan man uttrycka det. Och idag så mår jag ju väldigt bra, det gör jag. Och det är mycket tack vare också mina barn, skulle jag säga. För att det vet ju alla som får barn att plötsligt ser man inte viktigast längre. Och då allt här som man burit på, liksom, det blir historia. Så att det har ju varit bra för mig. Och jag fick barn rätt sent, jag var 40. Så det har ju inneburit att mina senaste 13 år har varit de bästa i mitt liv faktiskt.
Ja, det var inte länge sedan du fick ditt senaste barn, väl?
6 år sedan.
Det var 6 år sedan, ja.
Tiden går fort.
Ja, det kändes det. Nej, men just det här liksom drivet du har då med att med träningen, att du var så motiverad till träning, du var och liksom med entreprenörskapet. Varifrån kommer det liksom? För det är ju inte alla som fungerar så.
Alltså. Nej, alltså jag vet inte exakt. Jag kanske är lite konstigt kopplad i min hjärna. Men jag har ju till exempel inte känslor av ånger och sådana saker. Jag har inga sådana känslor. Däremot kan jag förstå att jag gjorde det var osmart. Det måste jag ändra nästa gång. Däremot känner jag en massa andra känslor. Och mycket intuition går jag på. Och mycket lust. Så idag drivs jag av lust och inte av ångest. Och det är en stor skillnad mot förr. Så att det jag gör idag, det är så att, till exempel det här ljusterapiprojektet jag håller på med. Det drivs jag av lust för att jag hittar nya studier varje dag som visar att okej, det går in i hjärnan. Det kan minska amyloida plack hos människor med Alzheimers. Det kan göra dem bättre. Det är helt otroligt. Det går inte att göra med någon kost. Så sånt drivs jag av. Och jag vill ju hjälpa människor. Jag vill att de ska må bättre. Och det kan jag säga, det är grundat troligen i mammas sjukdom. Att jag har sett hur illa det kan vara. Mm. När någon verkligen blir sjuk på riktigt.
Mm. Men det känns ju som att det var lite där det började.
Ja, men så är det ju. Exakt. Sen har det formulerats på olika sätt. Och jag kan tänka mig att arbeta med andra saker. Men inget är lika roligt som det här med hälsa.
Nej.
Och just när man får mejl av människor som har blivit friska från sina sjukdomar.
Mm.
Ny kost och nya sätt att leva och äta och allt det där. Det är ju en belöning som är enorm.
Mm. Ja, det är ju fantastiskt att få, ja, att få höra om de här härliga liksom, succéberättelsen eller framgångsberättelsen. Att man har blivit frisk från någonting som har varit otroligt jobbigt. Liksom.
Så, ja, sen ska jag säga så här också. Att jag har ju grävt i mitt kaninhål som heter näringslära i 30 år. Men det som har hänt nu på sistone också är ju det här att jag har börjat se att det finns så mycket annat.
Mm.
Och det här med vätevatten är bara ett litet exempel. Det finns ju massor av forskning kring vårt vatten, det tunga vattnet som finns i mitt vattenglas här vid bordet. 160 molekyler av miljoner är tungt vatten.
Wow.
Och de verkar inte funka så bra i våra kroppar. Så tror ni det är bättre att producera vattnet i kroppen istället? Och det gör det från näringen du äter. Framförallt från fett och protein. Då bildas deuteriumfritt vatten som det heter, som då är bra för kroppen. Och det här är nytt. Jag kan inte ens prata om det annat än med dig och de här lyssnarna som är insatta i hälsa. För ingen kommer förstå.
Nej.
Det är för flummigt och för mycket konstiga saker, men forskningen finns där.
Mm.
Så jag tror att nu kommer jag fokusera på ljus i 5 år, sen kommer det kanske vara vattnet i 5 år, sen kommer luften nästa steg. Jordningen, att kontakt med jordytan, sånt som folk tycker bara, det där är humbug, men det är inte det. Det är en del av vår naturliga värld.
Ja, absolut. Ja, det är så roligt att höra. Du har ju verkligen framtiden liksom uppstakad.
Ja, och det som är lite tragiskt på ett sätt är att jag har lagt så många år på en enda sak. Jag vill läsa näringslära också, men allt det här borde jag fått med från början. Men jag tror också att det är nu världen är redo för att ta sig an de här lite mer kvanthälsofrågorna, som det kallas. Eftersom vi nu börjar förstå mer, det finns mer forskning, man kan se pussel. För det ska man veta, att tittar du på forskningen kring hälsa så har den ökat exponentiellt. Det finns så mycket mer kunskap idag. Svårigheten är att det är väldigt få som kan greppa det. Och där tror jag att AI har en väldigt viktig roll faktiskt. Jag använder AI väldigt mycket själv när jag söker information och sådär, ställer frågor och jobbar mycket med det. För det är väldigt intressant. Då får du ju faktiskt en sammanfattning av saker och ting.
Ja, för där är det ju liksom så kluvet. Vissa är ju livrädda för AI och ser det som något väldigt negativt. Att det kommer ta över världen och vi kommer inte... vi kommer inte kunna bestämma över oss själva.
Alltså, jag har levt så länge nu att jag tror det där bara är bullshit.
Ja.
Kolla på medeltiden, när armborstet uppfanns. Det var slutet för mänskligheten. Då kan man skjuta någon på avstånd. Bara en sån sak. Och sen, jag minns det här millenniebuggen. Den minns du också. Världen skulle gå under. För att vid 2000, alltså det år, när det slog över från 1999 till 2000, då skulle alla datorer i världen haverera.
Vad stod ju skaka med sitt...
Ja, det skulle bli kärnvapenkrig, alla kärnkraftverk skulle bara smälta. Det var det man sa. Och vad hände? Jag tror att det var en klocka som stannade i Tokyo. Det var det som hände. Så att jag tror att det här är... Människan har ett behov av att tänka på Armageddon. Det är därför vi håller på som vi gör med allting. Och sen, jag ska inte förringa saker som klimatförändringar och sånt. Det är reellt och viktigt. Men människan är så fokuserad på det här, för vi har alltid behövt det. För tänk dig själv, när vi då var på stenåldern. Vi levde någonstans i en liten dal någonstans. Och så inser man att vi kanske blir översvämmade. Måste tänka så hela tiden, för det kanske kommer en översvämning. Och då dör vi allihop. Vi måste tänka hela tiden på det här värsta scenariet.
Mm.
Och det är det vi gör även idag. Så jag tror inte att AI kommer att förstöra mänskligheten. Tvärtom.
Men det var väl lite som internet också. Det var ju också något som var farligt.
Det var en fluga, det var allt möjligt.
Ja.
Så att jag tror att AI kommer vara totalt revolutionerande inom hälsa. Och det kommer göra att människor kan få dels bara det där med diagnoser. När du går till ett sjukhus idag, då får du ta ett prov. Du har en eller två läkare som säger att så här, det här är fel på dig. Och de missar ju jättemycket. Och jag vet, i USA har man räknat på att ungefär en tredjedel av alla dödsfall beror på felaktig vård, helt enkelt. Så det kan man komma undan med. För att idag ser det ut som det gör. Men sen när AI kommer in och du talar om vilka symptom du har, vad det för blodvärden och så vidare, då kommer man lägga ett perfekt pussel och säga att du har det där. Och så åtgärder man det. Det tycker jag är fantastiskt.
Ja, och det är ju allt fler som är intresserade av biohacking och liksom att man skräddarsyr liksom för sig själv. Vad passar mig? Vad är bäst för mig?
Yes.
Då?
Ja. Och jag tror det finns ju en grundmall vad människan mår bra av, och det är ju människomat, alltså ursprunglig föda och så. Men sen är vi lite olika. Och generellt ska kvinnor må bra av lite mer kolhydrater än män. Och män lite mer protein och sådär. Så det finns små skillnader, men också på individnivå. Man ser att har du enäggstvillingar som får samma mat, får de ändå lite olika blodsockerhalt och så. Beroende på tarmflora och så. Så det är inte bara egentligen våra gener, utan det är också vad som händer på insidan. Och sen även epigenetiskt, det är också så intressant. Och det visar sig ju att epigenetik, alltså det är hur våra gener helt enkelt uttrycks. Vi har ju som en blueprint med generna, men sen kan du med din livsstil påverka hur de uttrycks. Och jag gjorde själv ett sånt test alldeles nyligen.
DNA-test?
Det är glycanage.
Ah, okay.
Det är ett test som man helt enkelt tar blod. Och då mäter de hur mycket av mitt DNA som är glykerat, alltså åldrat, förstört, påverkat. Och det har de med det här att göra. Och då såg jag att jag är 53 i passet, men bara 29 enligt den här testet.
Wow.
Ja, men det är för att jag äter mina blåbär. Jag håller på liksom med det jag gör. Så då slipper man få de här problemen.
Mm.
Och sånt tycker jag också är jätteintressant inom biohacking-sfären. Att man faktiskt kan påverka hur liksom kroppen uttrycks, vad som händer. Så vi är olika, men vi kan också påverka det väldigt mycket.
Mm. Ja, verkligen, och folk är ju väldigt intresserade av det också. Man nöjer inte sig med bara vad läkaren säger, utan man tar tag i sin egen vård. Liksom.
Många gör det, men sen ska man veta att väldigt många människor har ingen aning.
Nej.
De gör precis som läkaren säger och övermedicinerar. Och det kan jag säga att jag är positiv till läkemedel, så länge de används på rätt sätt. Men många människor får ju läkemedel bara av slentrian. Och ger till exempel en betablockerare till en människa med metabolt syndrom, då förvärrar situationen. Du får en ännu sämre förbränning, ännu sämre metabolism. Och du påverkar helt enkelt kroppen på ett väldigt negativt sätt. Sen är det så att en blodtrycksmedicin till en person med högt blodtryck, det kan vara livräddande. Så att jag är inte negativ generellt, men man ska banne med äta rätt mediciner i rätt mängder. Det är viktigt. Och det är också någonting som är ganska individuellt faktiskt.
Mm. Ja, jättespännande. Du har ju liksom verkligen en förmåga att hitta eller nosa upp nya hälsotrender innan någon annan.
Det värsta är att nu är det värre än någonsin. Alltså jag har sagt för 5 hemligheter. Som jag, alltid, jag kan inte ens prata om dem, för det är för mycket att ta in. Så att jag fokuserar på ljuset nu.
Ja.
Men det finns 5 grejer till som jag sitter med och läser och lyssnar på poddar. Och det är svindlande.
Men är du bra på att liksom planera så att, för att om allting kommer på en gång så skulle det väl bli väldigt stressigt. Att har du hittat en balans liksom i livet?
Det har jag, för att allt hänger ihop. Det är kvanthälsa, alla partiklar, och det här är något som jag inte heller kanske har kunnat så mycket om, för att jag är inte fysiker, jag är ju nutritionist, men jag kan ju läsa vetenskap, jag förstår ju fysik, så att det är det som har varit, jag har tagit rollen som en elev nu inom det här och lär mig saker varje dag, senast på vägen hit när du står på podcast, så att det tycker jag är så spännande. Sen kollar jag upp allting förstås, vetenskapen bakom och så, och den finns där, så att jag tror att om 10 år, om du vill liksom biohacka ditt hem, då kommer du ha apparater för allt möjligt som optimerar luft och gör dig jordad och allt det där. Men vi är inte där än.
Man önskar man levde i framtiden, för att då hade man kanske levt ännu längre.
Ja, men det kommer du göra.
Ja.
Och jag kan inte säga att vi är sista generationen som måste dö, men mycket ligger ju det. Att idag kan man ju faktiskt få celler att revertera åldrandet. Du kan vända på processen. Sen vet jag inte om jag vill leva för evigt. Men däremot länge vill leva.
Och vara frisk. Ja, och vara frisk. För det är väl det. Man vill inte leva länge och vara sjuk.
Nej, exakt. Och sen tror jag också att det finns en viktig psykologi i det här också. Att människans naturliga ålder, det är att bli max 120-130 någonstans där. Sen ska vi lämna plats för nästa generation. Så jag tror att om du lever till 180, då tror jag inte att det inte är kul längre. Jag tror att du kommer känna att någonting stämmer inte. Du kommer inte leva i någon slags naturlig tillstånd.
Vi kanske inte kan vara så många på jorden heller.
Det är också en jätteviktig poäng. Det kan inte det. Det säger sig självt egentligen. Och idag har vi ju en extremt låg barnadödlighet, vilket är fantastiskt. Men det är bara att titta på bara för 100 år sedan eller 200 år sedan. Jag vet inte om du har sett det här Allt för Sverige.
Ja.
Och det är ju amerikaner som kommer till Sverige och får höra om sin historia. Och i varenda fall så är det att de fick 9 barn, men bara 2 överlevde. Och så var det ju förr i tiden. Barnen dog. Det är fruktansvärt, det är det värsta som kan hända föräldrar. Men så var det förr i tiden, och det händer ju knappt idag. Vilket är fantastiskt, det är vårdliga världen. Men då blir vi också fler och fler och fler. Och det faktum är att vi kan inte vara så många på jorden till slut. Var gränsen går vet ingen. Man pratar om att man ska äta mer växtbaserat och sånt där, men det tror inte jag på. För människan ska äta kött av naturen, vi behöver det. Det finns egentligen ingenting i växtbaserad kost som är essentiellt. Men det finns mycket i carnivore eller animaliskt baserad kost. Jag gillar båda, så jag ska inte säga att man ska ta bort det vegetariska, men man kan inte tänka att hela världen ska bara bli vegetarianer. Det kommer inte funka.
Vad tycker du är en bra liksom kost att hålla sig till?
Ja, alltså jag har ju blivit allt, alltså jag skrev en bok om stenålderskost för 20 år sedan. Det var länge sedan nu. Men det där har ju bara blivit mer och mer självklart för mig. Och jag har också sett hur korrupt mycket av forskningen är och mycket av de hälsoråden som vi får är. Mycket kommer ju alltså från industrin som sitter med på möten med typ Livsmedelsverket och de här olika då, organen som ska ge oss kostråd. Så att det är ju väldigt indoktrinerat av vad de tycker och tänker. Så att idag kan man till exempel sätta ett nyckelhål på en produkt som innehåller tillsatt socker, men inte på en produkt som innehåller kokosmjölk. Nej. Då är det för mycket mättat fett. Och för mig är det sjukt. Det är inte okej. För kokosmjölk är nyttigt. Tillsatt socker är inte nyttigt. Så någonstans är helt det här, det är korrumperat på ett sätt som jag tycker är problematiskt. Så jag har nästan gjort så här nu i mitt eget sinne. Jag har tagit bort allt jag vet om forskning och istället lagt in allt jag vet om evolutionsmedicin. Det vill säga vad vi är gjorda för. Mat, livsstil, sociala kontakter, allt det där. För egentligen där sanningen ligger. Mm. Forskningen är väldigt, i många fall väldigt skev och korrupt.
Ja, precis.
Mm. Och så vet också att väldigt många studier som görs publiceras ju inte om inte de visar rätt resultat.
Nej.
Det är också ett problem, för någon sponsrar det här. Det finns ju alltid pengar bakom.
Ja,
och det är väldigt lite som sponsras av staten egentligen. Mm. Det är ytterst lite. Mm.
Nej, man måste ju verkligen vara selektiv. Liksom. Men det är ju inte lätt att veta liksom, för gemene man. Liksom, så,
nej, exakt. Man inte, exakt. Och när man skulle ta fram de amerikanska råden som ledde fram till det här lågfettkaoset som vi hade på 80-90-talet, då valde man ju också att titta bara på studier som visar att socker inte var farligt och att kött var farligt till exempel. Mm. Och det är ju helt knäppt. Du ska titta på all forskning, annars är man ju fullständigt skev och biased.
Mm. Men jag kommer ihåg det när socker inte var farligt och man skulle akta sig för fett bara. Och då bodde jag faktiskt i USA och där stod det liksom alltid så här fat free på alla produkter och jag vräkte ju i mig. Det var ju hur mycket gott som helst. Man kunde äta fett, det var ju ingen fara. Det var ingen socker, det var ju bara fett.
Exakt. Ja, bara, det var,
eller fat free. Det var bara socker.
Och då visar det sig att hjärnan består ju till 60% av fett. Vad händer med den om vi inte äter det? Dina cellmembraner består av fett. Vad händer med dem? Dina könshormoner kommer från kolesterol som kommer från feta produkter. Så någonstans så blir det en väldigt osund kost. Jag kan säga, jag tror metabolt, det tror jag är bäst att äta kanske 10-20 energiprocent kolhydrater. Vi äter över 50 idag. Mm. Och då ska det vara långsamma kolhydrater, någon liten frukt här och där och så. Sen ungefär 50-50 av fett och protein. Då tror jag att då kan du inte få diabetes typ 2. Då kommer du att leva längre, du kommer att tappa vikt. För att det är så mättande och så bra för metabolismen.
Mm. Nej, men det är väl det också att just att äta mat som man blir mätt av länge och så blir det inte det här småätandet och man kan liksom planera för nästa måltid utan att man slänger i sig det här snabba.
Sen tror jag småätande, så länge du äter bra saker så gör ingenting.
Nej.
Om det är en skiva lufttorkad skinka för att den ligger där, då kan du ta den.
Men oftast ligger det något annat.
Det är väl problemet då. Och det är egentligen, när man tittar på matvanor och så, det är väl lektion 1A, att inte köpa hem sånt som man inte vill äta. Att köpa väldigt små mängder i alla fall av det då till en speciell tillfälle.
Och inte vara hungrig när man storhandlar.
Nej, den är jätteviktig. För om man är hungrig när man storhandlar, då är det inte du som bestämmer.
Nej.
Då är det reptilhjärnan och då är det bara kalorier som räknas. Lättsmälta kalorier.
Jag låter aldrig min man gå och handla när han är hungrig.
Bra tips.
Ja, men det har du nämnt också, att det som motiverar dig är att hjälpa personer till en sundare livsstil. Och
mig själv också. Och min familj och mina närmaste. Men jag vill att det här ska spridas till alla människor. Mm. Och avdramatisera och förenkla. Det är viktigt. Och gå tillbaka till ursprunget och botten, vad vi egentligen är. Vi är människor. Vi ska äta människomat. Och till exempel så, jag tycker det är fascinerande, för jag har ju själv kaniner, 4 stycken, som lever ett ganska hårt liv. De bor ute, det var kallt nu förra, men vi har sett till dem, man värmer med lampor och sådär, så de mår bra.
Ja, det är schysst.
Men där är ju maten otroligt viktig. Så de äter sitt gräs, alltså från vår gräsmatta. Och det är ekologiskt gräs, vi använder inga kemikalier, ingenting. De får lite sådana här kraftfoder, och det är för att det är kaninmat. Men människan tänker inte så. Vi tycker i oss punchrullar och dricker sprit och läsk och chips. Alltså chips är ju en helt sjuk produkt egentligen. Mm. Det är fröoljor som är väldigt oxiderade som man då låter kombineras med stärkelse som då blir glykerad. Alltså det bildas såna här AGE, åldrande produkter. Så man äter liksom sjukdom egentligen.
Det är inte det socker i chips ibland.
Ja, det sjukaste är de här fake-chipsen. Det finns grader i helvetet. Och i den lägsta nivån, där har de här som är gjorda av typ friterat pulvermos. Mm. Det börjar på P och slutar på Ringles.
Mm, jag vet. Ja.
Jag vill inte hänga ut varumärken, men det är, alltså, det är inte mat, det är toxiner, alltså det är sjukt. Och det är massor av ingredienser. Och det ska man veta också att bara för att det ser ut som någonting så är det inte alltid så. Och det finns nu ett exempel på det här med pizza som är intressant. Är pizza bra eller dåligt? Vi kan kolla på vikten först och främst, alltså kroppsvikten. Då ser man att de som äter mycket pizza i Italien, de blir inte feta och sjuka. Äter mycket pizza i USA blir man fet och sjuk. Varför är det så? Jo, i pizzan i Italien bakas på surdegsbröd, riktiga tomater, riktiga råvaror, riktig ost, riktig skinka och allt vad de har. I USA så är det ju Domino's eller sådana företag som levererar. Kanske 40-50 ingredienser, tillsatser, margarinost, socker, maltodextrin. Det är inte mat. Och jag har lite samma problem också med den här nya vegotrenden. Alla vegoköttbullar och allt vad det är. Det är ofta inte heller mat. Nej. Ofta är det ju bara helt enkelt då, sammansatta ingredienser som tillsammans liknar mat.
Mm.
Ja. Så det är ett problem tycker jag.
Sen är det väl en del då som, alltså de som älskar kött fast de vill äta mindre kött och då väljer de vegetariska köttbullar till exempel. För att då blir det ändå, tycker de att kanske att det är ett bättre alternativ liksom, för att skära ner på köttet av många olika orsaker liksom, för det är inte bara liksom en hälsoaspekt där, det är väl miljö och
ja, men det där är också någonting som ska man ta det från början. Så bygger ju det här vegetariska dogmen på egentligen religion, för att det var ju så de här sjundedagsadventisterna i USA på 1800-talets slut med John Kellogg i spetsen, de förespråkade ju att man skulle äta som man gjorde i paradiset. Det vill säga frön och frukter och såna saker. Kött var inte tillåtet enligt dem. Kött var till och med ett problem för man började få sexdrift av kött.
Ja, exakt. Jag har läst om detta faktiskt. Ja.
Och onani var det värsta man kunde göra enligt de här människorna. Det var, alltså, det absolut värsta. Det går inte att föreställa. Bättre att mörda en människa än att onanera. Och då märkte man att käkade bara cornflakes och vegetabilier och slutade onanera. För det är ingen sexdrift längre. Så det var bra, det var lösningen. Och det här ska man veta, det sen la grunden till hela synen på kost i USA. Det la grunden till dietistförbundet i USA. De här människorna, de som styrde. Och än idag äger de väldigt mycket företag, Quaker Oats och så vidare. Det ägs av de här krafterna. Och det innebär att vi äter mat som kanske står med Bibeln. Och jag ska inte klandra någon som tror på det. Men själv så tänker jag att evolutionen är för mig viktigare. För det här är kreationister vi pratar om. Människor som då inte tror på evolution. Men jag ser ju att evolutionsmedicin är ju lösningen på allt.
Mm.
Så att det är ju fel. Vi ska inte äta strikt vegansk kost. Vi ska äta mycket animalier.
Mm.
Och sen det här med miljön. Alltså det är ju det är inte heller sant att det är dåligt för miljön. Alltså om du jagar till exempel och skjuter ett vilt. Så gör du, det är i stort sett ingen koldioxidutsläpp alls. Det är kulan och din transport ut dit. Men du får liksom 50 kilo kött från en älg eller vad det är. Och ungefär 90% av allt vilt i skogen dör ändå. Och bara ligger ruttnar, läst upp av fåglar. Vi kan ju lika gärna äta mer av det. Så vi kan äta mycket mer av vildsvin och hjort och så vidare. Och sen har vi en jätteintressant faktor till. Och det är det här med regenerativt jordbruk. Att du faktiskt tar en totalt död mark som är helt förstörd av kanske 50 års traditionellt jordbruk. Börjar plantera saker där. Sätter in kor som börjar gå där som är halvvilda. Då får du plötsligt en positiv effekt på klimatet. Och mindre koldioxid, det binds kol i marken. Och du får djur som gödslar naturligt, som gör att du får en grönska. Och sen äter man de djuren.
Så det handlar egentligen om att man ska komma bort från det här liksom maskintillverkade djur. Alltså där djur plågas och är instängda.
Det är fasansfullt. Det är en lika stor perversion enligt mig. Och brott mot alla etiska regler som finns. Som det här med att man ska äta processad mat. Alltså socker och sådana saker. Man ska inte göra det. Man ska inte äta sånt kött. Lägg på lite grann. Köp hellre riktigt bra kött. Och ofta idag faktiskt kan man köpa lokalt producerat kött, åtminstone direkt från producenten. Det finns ju på nätet sådana tjänster. Jag ska inte göra reklam för något här, men jag köper själv sådana 20 kilos lådor med kött. Sen fryser jag in, tar hand om det och sådär. Då har du liksom kött av bästa kvalitet, från ofta då relativt jordbruk. Och det köttet man får där, det är då utan antibiotika. Det har mycket bättre näringssammansättning, för de äter gräs, de här kossorna. Så då blir det mer av nyttiga fettsyror och antioxidanter, och det smakar mycket bättre också. Och jag skulle aldrig köpa en sån här dansk fläskfilé.
Nej.
Från de här tortyrfabrikerna. Det skulle aldrig hända mig. Däremot köper jag jättegärna Iberico från Spanien. Det är frigående grisar som äter ekollon. Det är godast köttet i världen tycker jag. Jag älskar det.
Det känns ju väldigt mycket bättre också att äta ett kött som man vet kommer liksom från en glad glatt djur.
Ja, jag är djurvän, jag älskar djur. Men jag inser också att vi är en del av naturen. Och en del av det är att faktiskt förvalta det här. Jag vill inte själv döda djur. Men man måste kunna förstå att det är en del av vårt kretslopp. Mm. Annars är det bara fel. Mm. Och jag kan säga att jag lever ju väldigt nära naturen. Bara i morse ska jag säga, så var det en havsörn nere där jag bor.
Wow.
Som hade tagit någonting, satt på isen och pickade och käkade. Det var en stor blodpöl. Då förstår man att naturen är inte sentimental.
Nej.
Den måste göra för att överleva. Mm. Och skulle man ge den Billys panpizza, vegetariska varianten, den skulle dö på 2 veckor. Och människan är lite samma sak. Vi ska inte äta de här processade grejerna. Vi ska äta riktig mat.
Mm. Och där ingår kött. Alla duvor som äter det.
Men de mår ju inte bra.
Nej, alltså, de mår inte bra alls.
De får massa smittor och grejer. Ja.
Ja, nej, hemskt.
Och det är lika, jag vet en gång faktiskt, det här var ju helt sjukt. Jag hade en skata i mitt gamla hus. Så den var lite sjuk i huvudet alltså. Den kom in ofta och hoppade runt i vårt kök och så. Och den vet jag en gång lyckades ta ett helt paket med köttfärs. Ett kilo.
Wow.
Och den lilla skatan åt ett kilo köttfärs själv. Så att det finns ju sjuka djur och den var ju inte frisk i huvudet, den hoppar ju runt där sagt var. Men jag tror att det finns ju opportunister som kan äta lite av varje.
Ja.
Och även råttor är sådana, men människan är också lite av det.
Ja.
Vi kan äta väldigt mycket,
absolut.
Men vi ska äta riktiga saker, riktig mat.
Nej, men det är jätteintressant, för jag tror också att många, jag tror att det handlar om kunskap, liksom att man om man är van djur höll på att säga, men att man handlar, man köper det man alltid köper, man köper det, och det ska vara så enkelt som möjligt, det ska vara billigt och det ska gå lätt att göra liksom, så att det blir.
Och jag respekterar allt det där, men det finns lösningar. Det som är grejen, det finns ofta mycket extra priser, man kan vara smart och leta lite bra priser och så, och att köpa direkt från producenten är ofta billigare. Och det är ofta bättre med koldioxidutsläpp och allting. Jag köper mycket från södra Spanien. Hela lådor med avokado och sånt. Då kommer det hem och så lägger man några i kylskåpet och några ligger framme. Och nu ska jag säga att nu är vi 6 personer i hushållet. Så vi äter mycket mat. Men är man ensam, då kanske man kan dela med grannen eller köpa med någon släkting eller så. För då får du den bästa kvaliteten. Ekologiskt direkt ifrån producenten. Och då går det inte via massa lager i Europa och sen via något centrallager i Sverige. Det går ju direkt. Så det innebär att det blir en mycket bättre miljöpåverkan också. Mycket mindre.
Har du aldrig utmaningar med dina barn och vad de äter och så, eller äter alla nyttigt?
Nej, men det här är intressant, för jag har väl det, men inte alls som andra människor har. För att jag köper bara hem skit när det är något speciellt, alltså godis och sånt. För jag har inte hemma godis, det finns det inte. Och när jag köper hem något gott till dem, då är det oftast någon glass till exempel, som är gjord på riktig grädde, socker. Kostar ju 70 kronor en sån. Men då får du hantverkstillverkad glass och då är det riktigt bra.
Mm.
Det är kalorier, okej, men det är bra grejer. Jag undviker sånt som har massa tillsatta emulgeringsmedel som jag vet luckrar upp tarmen, grejer som inte är bra för dem. Skummjölkspulver, det är inte bra. Är bättre med riktig grädde. Så jag köper dyr glass, men då får man andra sidan lite mindre och de njuter av det, för det är mycket godare också.
Ja.
Vi bakar en del kakor själva och sånt där. Och då är det ju liksom ekologiska ingredienser och rådörssocker istället för vanligt socker.
Mm.
Så att om det är en utmaning vet jag inte. Men jag tror inte att det kommer göra dem sjuka eller skadade.
Nej.
Och läsk har vi liksom inte hemma. Vi har lite julmust light nu. För vi kommer få gäster och sånt. Men annars har vi inte det hemma. Vi har ingen cola hemma och sånt.
Nej, men jag tycker en utmaning för mig är att mina barn är tonåringar och de åker iväg själva och köper.
Ja, där har du problemet.
Och de gömmer och man kommer in på deras rum och så. Hela papperskorgen full med papper.
Ja, jag har också en tonåring. Jag kan se de tendenserna ser jag också.
Ja.
Och det är väl en del av deras utveckling. Men faktum är att jag tror man måste nu få ha sådana perioder också. Och man ska veta att en ung människas kropp tål mycket mer också.
Mm.
Det finns en större liksom inbyggd tolerans. Så länge man inte misshandlar den med dålig mat och så tål de lite av det där.
Mm.
Det är ingen större fara.
Nej.
Sen hoppas man att när de blir stora själv nog att liksom ta beslut och handla, att de väljer rätt saker, att man har lärt dem det från början.
Ja, exakt. Mm. De har en period, men sen kanske de mognar och förstår konsekvenser.
För både du och jag är byggda på nudlar, tänk på det.
Ja,
exakt. Så att man får dugga bort det och vi lever än. Och
dålig glass och sånt. Det fanns ju inte så många bra liksom, sötsaker för.
Nej,
kanske.
Så var det verkligen. Och man köpte ju såna här billigaste billiga.
Ja.
De delade på en sån här liten kartong med någon kompis och slevade ur. Uselt var det.
Ja, fint. Det var inte ens tänka på.
Mm.
Men du, nu måste vi ju prata om din senaste bok. När jag hörde talas om den så tänkte jag, va? En bok? Har Fredrik skrivit en bok om ljus?
Mm.
Det är inte kost. Alltså du vet, man är så van att men skriva om olika dieter och kosttrender och sådär. Så den heter ju Ljusrevolutionen.
Mm.
Hur fick du idén till den?
Det var egentligen återigen nästan ett besatthet för mig. Och det kanske också en del av mitt beroende personligheten. Att jag blir besatt av olika ämnen. Jag bara läser. Och sen vill jag få ut budskapet. För jag insåg, jag vet exakt när det hände. Det var i december 2019. Jag hade nämligen en lunch med en gammal kompis som är forskare och överläkare faktiskt på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Och han berättade för mig att har du kollat på det här med rödljusterapi, sa han. Det är ungefär lika bra som nyttig mat på inflammationer och sådär. Det kan inte vara sant, vad pratar han om? Så jag gick därifrån den här lunchen och funderade på det här. Det satt sig någonting ändå. Jag började titta på forskning kring det och såg att han har ju banne mig rätt. Jag har varit nere i det här kaninhålet som heter nutrition. Så jag började gå ner i kaninhålet som kallas för ljus. Eller fotomedicin. Eller fotobiomodulation. Det finns många namn på det. Och insåg att det här är ju inte klokt. Vi har ju missat det här. Jag har missat alltså 30 års forskning. Och det visar sig att när du är ute och går i solen. För det handlar egentligen om solen från början. Det är rödljusterapi som att ta ett kosttillskott kan man säga av solljus. Så vi börjar med solen. När du är ute och går en dag i juli och solen skiner. Och du har typ de kläder du har på dig nu. Alltså fullt påklädd. Då nås 60% av dina celler av ljus.
Oj, det är ändå så pass.
Ja, då undrar man hur det är möjligt. Ja. Man tycker det fastnar väl på huden. Men det är inte det ljus du kan se, utan det är det som du inte kan se som går som djupast. Det du kan se går ungefär 3 cm in i kroppen, det synliga ljuset. Det du inte kan se går 15-20 cm in i kroppen. Det kallas för nära infrarött ljus. Och det här är så häftigt, det innebär att dina celler reagerar på det här. Och det sker massa saker. Det viktigaste som sker är att dina mitokondrier, det vill säga där du gör energi från maten, där du gör om maten du äter till ATP. ATP är vår energivaluta. Mm. Utan det så dör vi. Skulle vi sluta producera ATP nu, då dör man på ungefär 30 sekunder.
Oj.
Så det är helt avgörande. Mm. Det är vad som händer när man får cyanid i sig. Det är det. Då stänger man av ATP-produktionen. Då är man finito på en halv minut.
Oj,
ungefär. Så det är hemskt. Men så länge det funkar så fungerar det ganska bra. Men då visar det sig att vårt naturliga tillstånd är att få sol. Vi kommer från Afrika. Och vi har haft en gassande sol på oss hela dagarna egentligen. Och man har kunnat hantera det ganska väl. Framförallt genom att använda morgonsolen som är väldigt låg på UV. Plus att solen lågt. Då är det en massa andra våglängder som rött ljus till exempel. Och närinfrarött ljus som har nått oss. Och sen på dagen man har hållit sig i skuggan när det är som starkast sol. Och sen på kvällen igen, då är det samma sak som på morgonen. Då ser man att man helt enkelt får lite UV som är då ganska hudskadande. Och på det här viset har man levt i miljontals år. Och levt i symbios med den här solen. Sen har man då lämnat Afrika, människor, och flyttat längre norrut och längre söderut. Och tappat pigment mer och mer. Ju längre norrut man kommer, desto mindre pigment har man. Och det är för att man helt enkelt måste få in det här ljuset i cellerna. Måste få in det på djupet. Och det gör ju också att är man mörkhyad i Sverige idag måste man tänka på det här och verkligen få ljus på sig. Då kan man komma till rätta med det. Men även om man är ljushyad, finns det ingen sol så finns det inte.
Nej.
Och då har vi den mest extrema typen av evolutionär anpassning. Det är de rödlätta människorna. Där man tappat, alltså du, exakt, du hör till dem.
Ja.
Och då har man lite pigment, man blir lättare röd än brun.
Ja.
Men det intressanta är att ni rödlätta har ungefär 8% längre förväntad livslängd.
Oh,
och det är för att ni får ju in mer av de andra våglängderna i kroppen. För ni har inget som skyddar, inget filter. Så att så länge ni inte dör av malignt melanom så har ni god chans att leva längre än andra. Och det är en evolutionär trade-off. Och vi har den då i norra Europa, typ brittiska öarna, Danmark, Sverige och så. Men med det här sagt i alla fall så är vi evolutionärt anpassade till att alltid ha sol. Alternativt klara oss med lite sol. Men det är suboptimalt, det är inte optimala. Det bästa är om man kan få i alla fall lite dagligt ljus på något sätt på kroppen. För just den här ATP-produktionen, den är helt avgörande. Jag nämnde det här med att man dör utan det. Men även om du bara går ner till liksom 90% av produktionen som du nu kanske har, så kommer dina celler att fungera lite sämre. Din läkningsprocess kommer gå lite långsammare. Din tanke blir lite långsammare. Dina muskler blir lite svagare. Allt i din kropp blir lite sämre.
För det man har liksom lärt sig är ju att om man ska vara ute på vintertid så är det bara att gå ut på morgonen och fånga liksom dagsljuset för att ja, men man ska få D-vitamin. Eller D-vitamin överhuvudtaget är ju det man har hört att det är det som solen är bra på.
Mm.
Och det är ju så mycket mer då.
Alltså D-vitamin har funktioner. Man ser att om du tar tillskott till exempel när du har brist. Då minskar du din dödlighet. Mortaliteten minskar. Det finns receptorer i kroppen för D-vitamin. Så jag tror att det är bra.
Mm.
Men det är inte det som är förklaringen till alla hälsoeffekter hos människor med höga D-vitaminnivåer. För det har man sett, att har man högt D-vitamin, då har man mindre cancer, mindre diabetes, mindre benskörhet. Det man tror idag är att det här D-vitaminet i studierna, framförallt är en markör på hur mycket sol man har fått. Och det vet vi gör det här. Vi vet att till exempel ljuset aktiverar osteoblaster som bygger ben. Så du får en tätare benstomme. Vi vet att det aktiverar hudceller som gör att dina sår läker mycket bättre. Och har man opererat så får du en snabbare läkning och mindre smärta och så vidare. Så att det är väl dokumenterat. Men om man bara ska bena ut effekterna så är ATP kanske det viktigaste.
Mm.
Men sen har du även makrofager som är en del av vårt immunförsvar.
Mm.
Och de är så häftiga. Jag har sett videoupptagningar när man jobbar. Det är som en jättestor heffaklump som man går runt och käkar bakterier och bara plockar upp dem och bryter ner dem till ingenting. Eller snarast byggstena för kroppen. Vi återanvänder allt skräp som finns där ute genom makrofagerna. De bryter ner tumörceller. De bryter ner åldrade nervceller, vilket är jättebra. För att om du har en nervcell som börjar fungera sämre, då ska du byta ut den. Och det kan du göra med stamceller. Det innebär att du håller hjärnan ung och sådär med den här makrofagaktiviteten. Man kan till och med se att man tar bort zombiceller. Känner du till dem?
Nej.
Senescenta celler.
Nej.
De här är lite jobbiga på ett sätt. För att när man nått en viss ålder har du ett visst antal av de här. Och det visar sig att celler har förmåga att dela sig och fungera bra tills de börjar bli trötta. Och det kommer till en punkt då de faktiskt slutar fungera. De producerar ingen energi längre. Däremot producerar de fria radikaler. Och sitter där och bara tar plats i din vävnad. Som gör att du blir stelare, du blir svagare, du blir liksom äldre.
Du blir en zombie.
Ja, men de cellerna är som zombies. Ja. De gör ingen nytta. De bara går runt där och, eller är där och tar resurser.
Mm.
Och då vet jag att makrofagerna kan ta de här och helt enkelt äta upp dem och göra dem till återvunna byggstenar. Det är sjukt häftigt tycker jag. Så det har en föryngrande effekt.
Pratar vi nu om en speciell färg? Alltså är det rött ljus du menar nu? Eller, för det finns ju lite olika färger med olika effekter.
Ja, och då ser vi så här att människans naturliga tillstånd, det är att få allt, att få hela spektrat. UV, alla färger, när infrarött ljus, mellan infrarött ljus och långväga heter det, infrarött ljus.
Och det får man allt. I naturliga solen.
Det får du. Sen är det olika beroende på vilken tid på dygnet det är. Som jag sa, morgon är det lite UV till exempel och sådär. Och då visar det sig att våra celler är framförallt anpassade för exponering av morgonsljus och kvällsljus. Och där är det mycket av just rött ljus och när infrarött ljus. Och det är ganska häftigt. För om man tittar på till exempel sin mobil och tänder lilla ficklampan där.
Mm.
Då är ju det vitt ljus som lyser. Och det är alla färger. Här finns det gult och blått och grönt och orange och så huller och buller. Men sätter man tummen på, då ser man vilket ljus som går igenom. Då blir det rött.
Ja.
Och det innebär att det röda ljuset går igenom allt. Det går in i min kropp. Om jag lyser här på halsen så går inte sköldkörteln. Så det går in för 3 centimeter.
Så man kan hålla telefonen då mot olika
ställen. Det här är så extremt svag lampa så det kommer inte ge någon större effekt. Men om man har däremot en riktig lampa, en rödljusterapilampa och lyser, då når man in ungefär 3-4 centimeter i kroppen. Men vi vill ännu djupare, eller hur? Vi vill in i hjärnan, vi vill in till hjärtat och så vidare. För där är också celler som behöver energi.
Mm.
Där är också makrofager som måste jobba. Och då visar det sig att om du får nära infrarött ljus så går det in 15-20 centimeter. Det är alltså morgonsol, kvällssol. Där laddar vi oss med det här.
Mm.
Och nära infrarött ljus får vi inte bara från solen i naturen. Vi får det också från lägerelden. Vi får det från partnern man ligger och kramar. Allt som är varmt ger oss nära infrarött ljus. Man får det från den solvarma jorden man ligger och sover på savannen. Det innebär att vi har haft nära infrarött ljus dygnet runt förr i tiden. När vi levde som jägare-samlare. Idag har vi det noll. Nästan ingenting. Ett varmt bad kan ge det idag kanske, men det är väldigt lite.
Mm.
Så vi har gått ifrån det naturliga tillståndet att få mycket rött ljus och framförallt nära infrarött ljus. Och nu finns det en teori här som jag inte har vetenskapligt belägg för, men den är intressant. Jag ska undersöka det här. Du vet blå zoner,
ja.
När man lever länge på jorden.
Mm.
De ligger ju perfekt avstånd från ekvatorn. Solexponeringen är perfekt där. Mm. Det är inte för mycket, men det är heller aldrig borta. Du har alltid sol. Så det är ett skäl till det. Men sen är det så att de här ligger också i så kallade geotermiska områden. Där det finns varma källor, vulkaner. Där helt enkelt jordens magma är ganska nära ytan.
Mm.
Och nu vet inte jag. Men en teori är att faktiskt det påverkas av det här även från jorden. För det är så att vi har ju som en sol på insidan. En glödande magma som avger enorma mängder nir. Alltså när det inför ett ljus.
Mm.
Och det är ett skäl att man kan bo på Island. Där är det väldigt lite sol, men du får solen från jorden istället, kan man säga. Så det är ganska intressant. Så jag tror när det är infrarött ljus är the shit. Det är det vi saknar. Uh-huh. Rött ljus är bra, men det går inte in så djupt i kroppen. Så när det är infrarött ljus är det som går in på djupet, gör alla de här sakerna. Och ATP nämnde vi, makrofager nämnde vi. Men det som är det mest dramatiska, det kanske är kväveoxid. Mm. För kväveoxid är en molekyl som får våra kärl att vidgas. Och visste du att vi har alltså ungefär 20% större dödlighet i februari än vi har i juli i Sverige?
Nej, det visste jag faktiskt
inte. Det dör mycket, mycket mer människor på vintern än på sommaren. Uh-huh. Och det är för att på vintern har vi sammandragna kärl. Både av kylan och att vi har för lite kväveoxid. Det var inget ljus. Och får vi in ljuset, då vidgas kärlen och kärldödligheten går ner drastiskt. Och det är en enorm sak. Och det ska man tänka på. Man måste få ljus. Och sen har vi då en fjärde sak som jag tycker är intressant med ljus. Det är att det producerar stamceller åt oss. Det nämnde jag förut, de här som kan bli vad som helst.
Det är så jättespännande.
Ja, det är jättespännande. Och det visar att om du lyser till exempel in i skallen, då kan du bilda stamceller i hjärnan. Och vad innebär det för människor med hjärnskador? Troligen kan det ge en regenerativ effekt. Och det är fortfarande i liksom, begynnelsen, forskningen. Men det är ju så intressant. Till exempel vet vi också att om du har en problematik med sköldkörteln, som Hashimoto's sjukdom exempelvis. Det är mycket begrepp här, jag förstår att det är inte alltid lätt att hänga med, men då har man tappat helt enkelt celler, kan man säga, i sköldkörteln. Och där kan man se en total återställning när man använder röjusterapi. Att de ska sluta med medicinerna. De får en fullt fungerande sköldkörtel efter behandlingen. Så någonstans tror man att stamcellerna har en viktig funktion här. Så det är egentligen de sakerna som ljuset gör. Och det är inte lite, alltså det är enorma effekter.
Mm. Kan man säga, prata om allt detta som rött ljus, eller ska man särskilja det med det här nära infrarött? Och, alltså,
jag förstår att det är en liten förbistring här i begreppen. Ja. Men jag ska säga så här, rödljusterapi är framförallt rött ljus och nära infrarött ljus. Mm. Och oftast i en kombination, men man kan köra det ena eller andra. När man har såna här ansiktsmasker till exempel för skönhet, då kör man nästan bara rött ljus.
Ja.
För att det är det man vill. Man vill nå de grunda liksom, hudlagerna och få lite mer elastin och kollagen och sådär, minska rynkor och så.
Men det finns även blått ljus som ska vara mot akne och...
Det är det också. Blått ljus är jättebra, för det är väldigt bakteriedödande. Och dessutom så ger det en liten sån retning, i och med att det är ganska nära UV. Så det har en liten mild cellskadande effekt. Och det är bra när man har eksem, psoriasis, akne och så, att få en...
Rejuvenation.
Vad är på svenska precis. Egentligen? Återskapa celler. Man blir helt enkelt bättre av blått ljus. Men generellt sett, inte för mycket blått ljus. För att det går väldigt grunt och ganska stressande för huden. Däremot rött ljus stressar inte alls. Det kan man köra ganska mycket.
Finns det liksom en gräns för hur mycket man får utsätta sig för rött ljus?
Jag kan säga så här, allt kan bli för mycket av. Men just när det gäller rödljusterapi så visar det sig att det har en sån bifasisk respons. Så att du får en effekt ganska snabbt, så även om du kör 5 minuter så börjar hända saker i kroppen. Sen är den på topp länge. Det är ett stort fönster. Men om du kör väldigt, väldigt länge, om du har en superstark lampa till exempel. Det finns några bäddar man kan ligga i. Och då kan det vara 8000 watt till exempel. Ligger du i en sån en timme, då känner du som att du har fått solsting ungefär. Du känner att det snurrar i skallen, du mår inte bra. Och då har det blivit för mycket och då tappar man effekten. Men du blir inte sjuk av det. Det är det som är så bra. Det är väldigt, väldigt ofarligt.
Mm. Ja, det är det enda som händer egentligen då.
Att man tappar effekten. Och det vill man ju inte. Alltså, du vill ha effekten.
Ja, precis.
Men sen ska jag säga så här. Kan man dra direkta paralleller mellan solljus och rödljusterapi? I vissa fall kan man det. En del, ganska mycket är nämligen undersökt. Vi vet till exempel hur djupt ljuset går in och vad det gör i kroppen. Men sen är det ju intressant, för även solljus verkar ju ha fenomenala effekter på hälsan. Så det är nummer ett tycker jag. Och det finns en studie som jag refererar mycket till också i min bok som heter MISS-studien, som pågått nu i över 20 års tid. Och den är ju så bra. Den lyssnar på en podcast om ljus, då snackar man ofta om den, för den är så stor.
Mm.
Och det är alltså 29 000 kvinnor i Sverige. Så det är svenska solförhållanden, svenska allting som vi har här. Och de har man följt nu i faktiskt 25 år. Men den senaste studien har varit 20 år. Och då såg man den absolut tydligaste utkomsten av en livsstil. Det är ju hur länge man lever. Sen kan man prata om livskvalitet och sånt också. Men nu snackar vi bara om hur länge folk lever. Och då visar det sig att man delar in de här kvinnorna i 3 grupper. De som undviker sol. De är rädda för solen av olika skäl. De som solar lite normalt som alla flesta gör så. Och de som älskar sol är soldyrkare. Då ser man att på en 20-årsperiod så är risken att dö av cancer 40% lägre av solarna.
Oj.
Än de som inte solar. Det finns ingen kost i världen som kan reducera din cancerdödlighet med 40%. Ingen kost. Du kan kanske få ner det med 10% med mycket frukt och bär och grönsaker. Men inte 40%. Det är helt galet.
Mm.
Och då tänker många, men vadå? Malignt melanom. Ja, alltså, nu pratar vi om alla cancer. Bröstcancer och så vidare. Där visar det att dödligheten helt enkelt sjunker med 40%. Malignt melanomrisken var lite förhöjd av solarna. Men dödligheten var lägre.
Mm-hmm.
Så slutsatsen där var att även den cancerformen fick man ett visst skydd mot genom att sola. Och det är makrofagerna troligen.
Ah.
Och även kväveoxid som ökar då apoptos som det kallas. Alltså nedbrytning av tumörceller. Mm. Sen måste jag nämna två saker till man såg i studien som var så intressant. Risken att dö via kärlsjukdom var halverad. Det var som 50% reduktion. Det blev vi ser i februari också, du vet, när man då inte får kväveoxid.
Exakt.
Och sen det sista och nästan sjukaste siffran av alla, det är risken att dö av andra saker. Då är det autoimmunitet, det är självmord, det är olyckor. Den var 70% lägre hos de som solar. Så att när studien är klar om typ 20 år, då är det bara massa små brunbrända damer kvar. Alla andra har dött.
Alla flyttat från Sverige.
Nej, det, kanske det, men alla andra har avlidit.
Ja.
Så att det håller de här människorna vid liv.
Ja.
Så jag ser ju solen som... ljuset som viktigare än kost idag.
Mm.
Och det var till och med så att om man solade mycket och rökte så hade du ändå mindre risk att få cancer och allt det här än de som undvek sol och inte rökte. Sen ska man inte röka förstås. Det är bäst att leva sunt på alla sätt. Men det visar ju storleken på risk kanske att säga.
Men jag tänker också de som vill undvika rynkor och se ut som en läderväska
Det finns så bra råd här. Och ett bra råd det är att helt enkelt, när det är som starka sol, skydda dig med hatt. Ingen solkräm.
Mm.
Och det är intressant det här egentligen, för att vi har samma råd när det gäller solskydd och så som man har i Australien. Och tittar du i Perth till exempel, där har du 360 dagar per år då man ska skydda sig mot solen, för så mycket UV där. Vet du hur många dagar per år man har det i Stockholm? Gissa.
100.
En dag per år är det så stark sol i Stockholm att du behöver tänka på att skydda dig.
Oj.
Annars är det inte det. Där utredde man nämligen 2014 när man skulle gå ut med rekommendationer till förskolor att man skulle spela in sina barn med solkräm. Och då inser man att det behövs inte. För vi har ingen sol i Sverige. Den är så extremt fattig liksom på UV. Och det är klart, ligger man och pressar på stranden varmaste dagen i juli, då kan du bli rödbränd. Men annars så är det inget problem i Sverige. Däremot om du använder solkräm för att ligga och pressa, då får du läderansiktet. För då ser man att du tar bort instinkten att dra undan och du får alltså en solskada av det här. Så man ska inte använda solkräm. Däremot ska man använda sunt förnuft, använda morgonsol, kvällssol om man är ute i tropiska länder och så. Och sen täck dig med hatt och sådär. Sen är ju faktiskt platsen i skuggan en superplats. För om du lägger under parasollet, då ser man att nästan allt UV försvinner. För det är så extremt kortvågigt.
Det är bara där jag ligger.
Ja, men det är jättebra.
Nej, men jag har ju haft malignt melanom.
Du har det?
Ja, och det hade gått ner i huden, men när det kan bli riktigt farligt.
Mm.
Så att jag har ju blivit livrädd för solen.
Och det är din rödlätta konstruktion. Ja. Och då ska du skydda dig, men inte med solkräm.
Nej, för solkräm... men jag brukar inte ha det så ofta. Alltså jag brukar ha det när det är soligt och jag är ute för... Ja, och skydda. Jag tror ju att jag skyddar mig mot... Ja.
Det ger inget skydd mot hudcancer. Syftet med solkrämer är att inte bli röd. Det är syftet med det. Men tittar du i studier på hudcancer, i många fall så ökar risken. Och i den här missstudien såg man att man ökade risken med 800% om man använder solkräm för att pressa. Nu gör inte du det.
Nej.
Men om man smörjer in sig och ligger i 3 timmar vid poolen, då är du illa ute.
Mm.
Så att jag ser ju solkräm som last resort. Jag använder aldrig det själv. Däremot att täcka sig, skydda sig och sen vara inne till exempel mellan 12 och 3 i skuggan eller inomhus, då är det ingen fara. Mm.
Men om man nu då känner ändå att man är lite rädd för att vara i solen, vad finns det liksom för ersättning för det? Det finns ju lampor då som du har pratat om.
Ja, och jag vill ändå trycka på det att jag tycker solen är nummer ett.
Ja.
Så kan man få sol ska man få det. Mm. Och jag kan bara, återigen bara ta... en minut om vad du ska tänka på med solen.
Ja.
Se till att bygga upp ett naturligt solskydd. Och vad är det? Det är solbränna. Det är melanin. Du får nästan en skyddsfaktor på 10 om du har en lätt solbränna. Det innebär att du behöver inte solkrämer av det skälet. Se till att äta mat som inte ökar oxidativ stress. Det innebär att ät mat med mycket antioxidanter. Och det vet vi vad det är. Mm. Alltså det är ju frukt och bär och grönsaker och kryddor och sådana saker. För det kommer dämpa inflammationerna. Det ger kanske en faktor på 2, 3, 4. Ät inte fröoljor. Ät inte solrosolja och de här grejerna. För de har så mycket flermättade fetter. Att när de hamnar i våra cellmembraner, då oxiderar de jättelätt av UV-ljuset. Mm. Och ger en inflammation och cancerrisk. Ät istället då naturliga mättade fetter.
Olivolja.
Typ. Ja, olivolja är enkelmättat. Det är den perfekta balansen. För det är en låg oxidationsgrad på dem. Så de är jättebra. Mm. Avokado, men också animalier. Och gärna fisk också. För fiskfett är ju rent antiinflammatoriskt. Så där får du en faktor på 2-3 också. Så gör du det här, då har du inga problem. Du kommer inte bränna dig, du kommer må väldigt bra. Så det är mitt tips. Och sen också att inte hålla på att pila sig och sånt innan. För även det här döda hudcellerna skyddar ju mot UV-skador.
Vilket många gör inför sommar.
Jag vet, det är så knasigt.
Ja. Ja, men det här var intressant. För det är liksom faktiskt mycket jag inte har hört.
Ja, jag kan säga så här, jag håller på och skriver en bok nu om det här. För när jag har skrivit min bok om ljusrevolutionen så intervjuade jag ju Pelle Lindqvist som är den här professorn då, som leder den här MIS-studien. Och han blev så glad över det här att jag tog upp det så att han ville skriva en bok med mig. Så det gör vi nu. Vi har skrivit en bok om solen. Och nu är det bara sol. Men du frågade, vad gör man då om man inte har solen? Mm. Eller är rädd för solen? Och då är ju rödljusterapi väldigt intressant. För då får man ju inget UV. Du blir inte brun av det och så. Men du får det röda som går in en bit. Och du får det näringsfröda som går in på djupet. Och jag nämnde i inledningen också om den här genen som heter POMC. Eller POMC. Mm. Det visar sig att UV-ljus är bäst på att aktivera den. Men även näringsfrött ljus gör det. Så att du får en av alla biologiska funktioner som det här med typ fortplantning och sånt som du får av ljuset med närinfrarött ljus. Så det är verkligen second best.
Hur får jag tillgång till det då?
Närinfrarött ljus, det finns ju antingen möjligheter att köpa en panel. Och jag är ju själv en konnässör så jag älskar det här. Jag har ju massa olika paneler hemma för olika ändamål och sådär. Man reser har en liten och sådär. Men om man inte har råd med det, då finns det idag på en del studios till exempel. Tyvärr är det ofta ganska pricey ställen, alltså de här lite finare spa-anläggningarna och så. Som Sturebadet, Hagabadet i Göteborg och sådär, de har ju det. Mm. De har ju paneler från Nutrilite då, som jag arbetar med. Och det är ju någonting man kan göra, gå dit och testa. Men jag lovar det att om några år, då finns det här mycket mer tillgängligt på olika gym och sådär. Det är bara att fortfarande är allting ganska nytt och ganska outforskat bland folk.
Så det är till en salong man bör gå till, för det finns ju mycket i andra produkter också, alltså typ just när massageapparater kan det ju finnas rött ljus, men det kanske inte är en...
Ja, och det här är en bra fråga. Det finns ju en uppsjö produkter som lyser lite rött sådär, men det måste vara rätt våglängder. Vi vet ju inte vad det är, det kanske är mer orange ljus, så det är väl inte helt fel heller, men vi vill ha typ 630 eller 40-50 nanometer rött ljus och sen 830, 40-50 nanometer närinfrarött ljus, då vet vi vad som händer. Mm. Det går in på rätt ställen och kickar igång mitokondrien och allt det där. Det andra är nog mer för synskull skulle jag tro.
Så det finns egentligen inte några bra hemmaprodukter?
Jo, det gör det. Absolut. Det gör det. Och det är ju det att jag vill ju att folk ska ha tillgång till det här så fritt som möjligt. Men om man vill investera i en lampa, då finns det ju jättebra saker idag. Allt ifrån de här små lamporna på 400 watt som man kan använda både lokalt, till exempel för buken eller för huvudet eller så. Men också systemiskt för hela hälsan. Mm. Men då krävs det ganska lång behandling.
Ja.
För 400 watt är ganska låg effekt.
Hur många minuter eller hur länge måste man då utsätta sig för det varje dag?
En sån lampa skulle jag säga ungefär 25-30 minuter. Ja. Minst nu när det är så mörkast.
Varje dag?
Ja, på bar hud. Så att det innebär att man ska då helt enkelt vika ihop den helst. Minst ofta på stöd, golvstöd. Och sen hålla den mot buken till exempel. Man kan sätta den i stolen bakom. Man sitter då med bara överkropp helst och lyser rakt på en bar.
Når den hela kroppen?
Alltså den är ju ungefär stor som, ska man säga, en mindre pizzakartong.
Ja.
Så den är inte jättestor.
Nej.
Så du måste flytta runt den. Och det här är dilemmat, för att vill du till exempel få stamceller, då ska du lysa där de ska bildas. Så det är ofta benmärgen eller hjärnan. Så måste du flytta runt den här. Och då är det bättre kanske med en större. Och då finns det sådana som är på 1000 watt som är mer som en klassisk halvkroppspanel. Det finns 1500 watt som är lite större, bredare, ofta om man är större, bredare byggd. Och sen min dröm, det är de här jättepanelerna som jag kan köra som är då 3000 watt styck som är 150 höga. Då kan jag stå helt naken framför en sån och ha en fram och en bak. Och då kan jag behandla mig själv på 5 minuter, hela kroppen. Men det är ju extremt. Det kostar mycket pengar.
Finns det ingen så här overall man kan ta på sig?
Du är inne på någonting där. Det finns faktiskt så här sovsäckar och så. Jaha. Men det är väldigt svaga lampor.
Ja.
För att ska du ha en lampa som ger lite effekt, då krävs det ju fläktar. Mm. Det blir varmt.
Ja.
Värmealstring. Ja. Och att ligga den där känns som att den blir ofräsch ganska snart. Så
men hur är det med infraröd bastu då?
Infraröd bastu har ju ett syfte, och det är att värma. Det ska du göra. Och då är det framförallt de här längre våglängderna. För att FIR till exempel, far infrared, det går in typ 2-3 cm, ungefär som rött ljus. Så det värmer väldigt bra. Det är mycket energi på liten yta. Mm. Men det är inte NIR.
Nej.
För NIR går in på djupet. Så att, det går inte att ersätta. Och en infraröd bastu, då är ungefär 10% av ljuset NIR, det man vill ha. Så det är väldigt lite.
Ja.
Så det är inte verkningslöst, men det går inte att byta en rödljuslampa mot det.
Ja, men det är jättebra att vi har rött ut det där, för att jag tror inte att det är så många som vet liksom skillnaden.
Nej.
Rött ljus som rött ljus. Liksom. Ja, så det är jätteintressant.
Och man kan säga att det är som olika näringsämnen. UV är ett näringsämne, blått ljus är ett näringsämne och så vidare. Så närinfrött ljus är som ett eget näringsämne som ger vissa effekter. Och jag faktiskt ser ljus idag som ett näringsämne. Även om jag vet att det inte är det rent definitionsmässigt, så ser jag det lika viktigt.
Mm. Men om jag tar på mig en sån här LED-mask i ansiktet för jag vill bli fräsch och ringfri. Hur länge bör jag ha den på mig varje dag?
Jag kan säga så här, jag har ju problem med min torra hud på vintern. Och då kör jag en mask ungefär 10 minuter. Och då kör jag faktiskt oftast alla färger. För det är intressant om du kör alla färger.
Att på en gång?
Ja, det blir blått, grönt, gult, orange och rött. Det liksom pulsar så. Då är det som att man masserar huden med färg. För det går djupare och djupare och djupare. Och det röda minns vi efter den här lilla iPhone-tricket. Att det går ju djupast. Och då får jag effekt, det ytliga, det blåa. Jag får effekt liksom djupare och djupare. Och jag får då en beauty-effekt kan man säga. Och för mig som, jag är inte intresserad av skönhet egentligen, jag är intresserad bara för en bra hud. Men skulle jag vilja ha verkligen stram hud och inga rynkor och sådär, då skulle jag köra ungefär varannan dag, 10 minuter, och köra 10 behandlingar och sen mäta resultatet. För det tar ungefär 10 behandlingar. Och det intressanta är att man har gjort sådana här studier där man, det här tycker jag är genialiskt, man har stängt av halva masken och så får du vara din egen kontroll. Så man belyser bara halva ansiktet. Då kan man verkligen se skillnaden. Och då ser man att man får mindre rynkor, mindre porstorlek, bättre elasticitet i huden, bättre glow för det är bättre syresättning och cirkulation. Och det enda bara, tänker man, när studien är klar, vad gör man då?
Ja.
Så man vänder masken och kör andra sidan också.
Men jag tänker också, hur länge håller, om man gör detta som en kur, är det liksom bestående sen eller måste man underhålla hela tiden?
Kroppen åldras ju, så att det kommer ju fortsätta brytas ner kollagen och så vidare, men man kan ju återskapa det ganska bra länge, så att det kommer ju inte kunna stoppa åldrandet, men det kommer kunna bromsa det och tillfälligtvis kunna få en omvändning just lokalt där du kör. Sen tror jag mycket på det här med att få ljus generellt kommer att din kropp kommer hålla sig ung längre, om man nu pratar om ålder ens. Din biologiska ålder kommer vara mycket lägre. Och jag drömmer om ett samhälle där vi i framtiden inte pratar om hur gamla vi är.
Nej.
Vi pratar om vad vi har för hälsostatus istället. Och då kan man ju kanske ha någon certifiering man går till varje år och visar upp. Jag är faktiskt så här frisk och hälsosam och stark. Det kvittar om det står 79 i mitt pass. För jag kan saker ändå.
Nej, jag bara tänkte också på, jag kommer tillbaka till LED-masken här tiden. Nej, men det kostar ju så olika alla de här produkterna. Och till exempel LED-masker då, som kan kosta 8000 och sen hittar man för 999. Alltså, hur ska man veta vilken som är...
Ja, så här är det, att det är ungefär som att gå och handla en motorsåg. Det finns de som går sönder efter en trädfällning. Jag har haft sådana skäl nämligen. Sen finns det de som håller år ut och år in. Och det är exakt samma sak med de här lamporna. Jag skulle säga så här, köp inte det billigaste. Dels tänker jag på själva produktionen. Den produceras ofta i Asien, väldigt smutsig produktion, knappa certifierade grejer. Och jag vet, till exempel ska man köpa in saker, då vill man ju ha intyg var det kommer ifrån. Att det inte är rysk stål och att det inte metallerna kommer från dåliga källor och sådär. Det kan man inte få på de billiga produkterna. Det är oftast väldigt smutsig produktion. Plus att det också är ofta sämre produkter, nästan alltid. Det kan vara ibland extremt svag effekt. För att det handlar ju om det. Det blir dyrare ju bättre komponenter du har. Så att börja i mellansegmentet tycker jag. Titta på vad som finns. Några tusen lappar. Där börjar liksom priset på en bra rödljuslampa. Och sen kan man gå upp kanske till 10-15 tusen om du vill ha det absolut bästa. Och då har du en lampa som håller i evigheter. Jag vet, om man kör en sån här som jag kör, min 1500 wattare. Den har en uppskattad livstid på 50 000 brintimmar. Så kör du en kvart om dagen, då kan du köra i 270 år.
Oh.
Så att, men lever man så länge, ja, då får man lämna tillbaka lampan.
Det är ju det som är förhoppningen nu när med rödljusterapi.
Exakt.
Nej, men jag har bara en sista fråga här när vi pratar om rött ljus. Det intressant då när jag läste din bok, det är ju att det används på allt fler områden, till exempel vid ormbett som väldigt många får i världen varje dag och som är, ja, men alla dör ju inte av det.
Man blir alltså lemlästad. Ja. För gifterna bryter ner vävnaden, så du får svåra skador.
Och där har man börjat använda rödljusterapi.
Exakt, det dämpar inflammationen direkt på plats. Ja. Och tänk att ha en sån panel där ute i risfälten i Vietnam. Kostar nästan ingenting. Kan rädda liksom lemmar och till och med liv. Det är ett exempel. Det finns många såna här speciella spännande områden.
Ja, och fertilitet.
Alltså fertilitet är en helt egen podd, för att det här är så intressant. Mm. Det visar sig att människor, jag själv levt under lång tid i tidigare äktenskap där vi inte kunde få barn på 10 år. Så det, till slut gick det, men det var väl jättelång tid. Mm. Och just den typen av personer som vi var, har man sett att de kan få hjälp. Det är inte så att man ser att alla kommer få det, men man kan se att det är mycket lättare. Och det är alla delar av själva reproduktionen. Allt ifrån mannens testosteronnivåer och spermiekvalitet och potens, allt det där påverkas. Och sen även kvinnans hormonnivåer påverkas, äggens kvalitet och så vidare. Och det intressanta är att det verkar ju vara så att kvinnor kan bilda nya äggceller. Det är någonting som man inte har känt till förut.
Wow.
Och det kan man göra både om man är sexuellt aktiv upp i åren och sen även då faktiskt med det här ljuset. Och det är ju stamcellerna som gör det, troligen. Och det är också häftigt. Så man har i alla led när det gäller just reproduktion ser man att det pushar lite framåt. Mm. Sen är det inte någon garanti förstås, men det är ändå bättre på oddsen.
Finns det fler områden som du inte har nämnt i boken som du tror det här kommer?
Hjärnan. Hjärnan, alltså kognitionen, både hos friska och sjuka. Man ser att studenter får ju bättre resultat i skolan om man kör det här. Man blir snabbare i tanken, får bättre minne. Allt som hjärnan får liksom en liten boost, kan man säga. Mm. Och det var det ju ett dygn. Mm. Så kör man på morgonen en sån lampa på skallen eller en liten hjälm som finns, då kommer du vara lite smartare det närmaste dygnet. Mm. Människor med demens, Alzheimers, man kan se till och med en återgång. Alltså man får tillbaka funktioner. Parkinsons patienter blir mycket bättre. Och då är det både skallen och buken man ska behandla, har man sett. Så att det finns jättemånga områden. Och det som är så sjukt med det här, det är att när man pratar om det med någon, då tycker man att det låter för bra för att vara sant.
Ja, det gör man ju.
Ja, men det är sant.
Ja.
Och studierna finns där.
Mm.
Och det är ju helt enkelt så att vi får tillbaks en naturkraft som vi alltid har levt med, det vill säga solen. Det har varit en del av vårt tillstånd på jorden. Och när vi bor här uppe nu, sen 10 000 år och sånt, så mår vi inte bra av mörkret. Vi härdar ut, för som mina kaniner där i kylan, de mår inte bra av 13 minus, men de härdar ut. Och detsamma gäller oss i det solfattiga Sverige. Och det jag vill verkligen trycka på, det är att man ska ändra synen på ljus. Se det som en livgivare, en hälsobringare, och inte som något farligt.
Nej, jag tycker det låter otroligt positivt. Alltså, och det vi pratade om lite innan här, vi körde igång just med ADHD och autism, att det är ju så utbrett nu. Det är väl, vad är det, 4-5 elever i varje klass med ADHD. Mm. Och man får ADHD-medicin ofta, och tänk om man kunde hitta ett annat sätt att få liksom hjärnan och fungera liksom på att man kan fokusera.
Det är så intressant. Och jag har faktiskt sett nu, jag har tittat på det, jag jobbar med det här, tar fram produkter och så. Och en produkt vi kommer ta fram, det är ju som en sån hjälm med nära infrarött ljus, som vi vet går in ungefär 10% av ljuset in till den djupaste delen av hjärnan. Så det innebär att det påverkar hela hjärnan. Och det är helt ofarligt. Det är ingen strålning som kan skada oss. Tvärtom så är det som faktiskt ger hjärncellerna förmågan att funka optimalt. Och det jag har sett i studier kring just ADHD och så, det är att de funktioner som man kopplar till ADHD, de, kanske bristen på det, med fokus och så, det förbättras. Men jag tror inte det finns någon studie ännu på just ADHD och det här. Men det kommer garanterat.
Det kommer säkert, ja. Och jag tänker även psykisk ohälsa, depression och
det här är otroligt viktigt.
Ångest och så. Mm.
Och då är det både mot buken faktiskt och hjärnan. För i buken producerar vi mycket av de signalsubstanserna, serotonin till exempel och så, som vi mår bra av. Och då det vandrar via vagusnerven upp till hjärnan. Så det är en direkt kommunikation.
Ja, nej, men det är så fascinerande det här. Mm. Jag skulle vilja prata en timme till. Vi får ta en.
Jag får komma tillbaka.
Ja, du får komma tillbaka. Mm. Jag avslutar alltid med 5 snabba frågor som inte har med det här att göra alls. Så jag kör dem.
Yes.
Träna utomhus eller på gymmet?
Utomhus. Jag tror att tänka efter, för just nu är det ju med att det är så kallt. Ja, ja. Men annars, jag älskar ju att lunka runt i Nyckelviken här i Nacka. Det, alltså, jag älskar naturen.
Ja, så fort du kan så är det ute.
Så fort jag kan, ja. Mm.
Mörk eller ljus choklad?
Alltså, ljus, det är den gamla Fredrik, den som var sockerberoende. Jag blev som fetast på det när jag var typ 30, jag gick upp 7 kilo. Men nu, mörk om det ska vara någonting, för jag är inte intresserad av socker längre.
Nej.
Däremot så är chokladen intressant. Så jag säger mörk.
Ja, mörk. Landet eller stan?
Landet.
Du bor på landet lite?
Ja, jag bor, sagt, jag ser havsörnarna flyga. Jag har bäver i sjön och sånt där. Det, jag tycker det är underbart. Rådjur och sånt där. Så att jag bor väldigt lantligt. Men jag bor ju i Saltsjöbaden. Så att det är ju innerskärgården, kan man säga. Mm. Men det är väldigt så skyddat och väldigt bra. Däremot, jag älskar komma in till stan. Ja. Jag älskar pulsen och så.
Man får besöka, men man får komma hem sen.
Det är det jag känner. Det är det jag känner.
Ja, jag håller med. Längdskid eller utförsåkning?
Utför, om jag måste välja. Men nu är det typ 25 år sedan jag åkte. Och nu tycker jag också, jag vill inte riskera att bryta någonting.
Så. Nej, du pratade med en kompis om häromdagen att men nu när man är liksom den ålder man är, så är det inte så att man bara ramlar och ställer sig upp igen. Det är ju alltid något som går av då.
Jag vet. Och bara för några veckor sedan så skulle jag visa mina barn att jag kunde göra ninja kullerbytta sen mina kampsportsdagar. Jag var skitbra på det förut till det, men jag fick så ont i nacken och ryggen, bara knaka till. Så att pappa är ingen ninja, inte längre.
Nej, det var som jag försökte jula i sommar.
Det var exakt samma sak. Alltså. Så jag tänker så här, när man når en viss ålder ska man nog respektera det.
Ja.
Och faktiskt inte ta risker.
För det sen, kan bli sådana konsekvenser.
Ja, och sen, själv har jag åkt jättemycket skidor när jag var yngre. Och jag tycker att det, visst är det kul, men inte värt det riktigt
nej,
för mig.
Nej, jag håller med. Mm. Och sista då, ensamvarg eller flockmänniska?
Ensamvarg.
Ja. Mm.
Tills bra själv. Sen älskar jag ju min familj och umgänges också, men jag är ju en högkänslig person. Mm. Så det är med att jag måste få mycket egen tid och sådär, så att ensamvarg måste jag säga. Mm.
Jag kan tänka mig då att du är ute på mycket mässor och så, det måste vara ganska tröttsamt.
Ja, men du ska ta numera, jag har ju team numera. Ja. Så jag har ju 7 fantastiska människor som hjälper mig. Mm. Det innebär att de tar ju det jobbiga. De står där de här 8 timmars passen och pratar om lampor och sånt där. Jag föreläser ju, kör min grej, står i montern en stund. Så att det är inte någon fara längre. Förr till däremot var det jättejobbigt. Då, jag minns de här stora Nolia uppe i Norrland. Det kunde vara så här 10 timmars dagar. Och så har jag pratat med den här människan förut om samma sak. Man glömde bort, man var helt totalt utmattad.
Ja.
Så att det är inget kul. Men däremot ett bra team.
Ja.
Och det gäller allt. Ja. Entreprenörskap, familjeliv, allting. Mm. Bra människor runt sig.
Ja absolut. Det är så man får göra. Stort tack Fredrik för att jag fick prata med dig om det här spännande, eller flera spännande ämnen här idag.
Ja, men tack så mycket att jag fick komma hit och dela med mig.
Ja, jätteroligt, och du får komma tillbaka. Och jag vänder mig då till alla fina lyssnare där ute. Tack för att ni varit med, och kom gärna med feedback eller tips på personer ni tycker jag ska intervjua. Då skriver ni till podden snabbelakurriera.se. Och ni har lyssnat på Så mår jag bra, där jag har intervjuat Fredrik Paulun. Och klippen den här podden, det gör Micke Wedberg. Ha det bra, hej!